Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua.
Ni lyssnar på Vasapodden. Det här är alltså en podcast som handlar om Vasaloppet. Någonstans är det tänkt. Och hör ni ett surr i bakgrunden, så är det för att det här är ett surrpoddavsnitt direkt ifrån lägret med Lager 157 Ski Team som äger och gör den här podden. Och lägret, det är i... Ja, var befinner du någonstans, Anton Järnberg?
Ja, vi är uppe i Åre här, i kända marker uppe i Åre. Uppe i Björnen faktiskt, när vi har bestämt bor vi. Har vi en stuga där vi har tryckt in hela gänget.
Så det, hur stort är hela gänget?
Hela gänget är för tillfället är vi, ja, vi är 9 personer tror jag här.
Ja. Och det är åkarna plus?
Plus jag och ja, åkarna plus jag kan man säga.
Vi har ju skickat ut lite så här enkäter på Instagram som vi gör ibland om frågor.
Och... Jag har ju någon tanke att vi ska surra med hela gänget kanske innan det här är slut, om vi får ihop det.
Ja, men exakt. Vi har ju fått väldigt mycket frågor och som vanligt väldigt bra frågor och till alla åkare. Så att vi har väl en ambition. Elin är faktiskt hemma och hon har ju varit lite snorig.
Men... Ja, det stämmer det. Så att vi har ju, det går ju bort
den. Vi får se hur det blir med allt det där. Jag kan väl nästan lova att vi inte hinner igenom allting såklart. Men någon liten egen fråga till någon åkare i alla fall ska vi väl klara av. Men... Det är ju det ena. Men det andra, det är ju Åreläget. Berätta lite grann. Jag tror det är många lyssnare som är lite intresserade av, om vi börjar med träningsplaneringen för lägret. Hur ser den ut?
Ja, den ser väl ut som ganska standard. Vi börjar idag med Vasapass förmiddagen och så lite löpning på eftermiddagen. Imorgon blir det en lite lugnare tur på rullskidorna, stakning. Vi kommer söka lite kupering. Eftermiddagen blir lite löpning då också. Sen tar vi lite skidgång / stavgång, vad man nu väljer att kalla det. Upp på skutan på fredag morgon.
Ett intervallpass.
Intervallpass, ja. 10 gånger 6 minuter är grundtanken. Då får vi se om vi får ihop det helt och hållet. Då. Och så sen lite klassiska rullskidor på kvällen där. Och så sen på lördag blir det ett långpass, cross. Lite stakning och lite löpning på fjället är tanken. Och så sen avslutar vi det hela på söndag med ett intervallpass 4 gånger 20 minuter i backarna här kring Björnen.
Det är en vila på lördag eftermiddag där. Crosspass, det är ett begrepp som vida känt i längdkretsar, men kanske inte alla känner till det. Det betyder att, nej, man korsar.
Ja, vi kombinerar två. Vi kommer kombinera rullskidor och löpning där då i tanken.
Just det. Ja, men det är bra. Det låter som ett mastigt läger.
Ja, det är, vi har börjat hårt redan idag, så jag tror att det spänner bågen lite grann. Då brukar vi vilja göra på lägren och det, så blir det nu också.
Ja, ni slänger det rakt ut med ett Vasapass. Och Vasapassen är ju alltid spännande, för de ser ju lite annorlunda ut från gång till gång och lite beroende vart man är och lite geografiskt, men också kanske vart man är i träningssäsongen då. Hur såg dagens variant ut?
Ja, men dagens pass var fortsatt ett tufft med mycket grund, visar sig. Alltså vi startade med ett gäng intervaller med 4 minuter, 4 gånger 5 minuter var tanken då. Det vi släppte iväg några åkare och man fick jaga i kapp dem. När de kom i kapp så avslutades intervallen eller så körde vi 4 minuter då.
Och så sen, ja, just det, så kom man inte i kapp så bröt man efter 4 minuter.
Bröt man efter 4 minuter, ja, precis.
Men det kunde bli 3,5 eller 3 minuter också då.
Ja, vi tror vi rekordet hamnade där på 2,5, 2,20 någonting tror jag.
Oj, men vad var det som hade bråttom då? Eller inte bråttom?
Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var här. Vi fick ju laborera lite med startmedelrummet, så var bara vi var 5 sekunder vid något ställe och så där då.
Just det.
Så att det var ganska liten.
Ja, man kastade iväg dem med lite avstånd så där för att få fart på det på en gång. Liksom. Exakt, lite kortare drag för att få lite grann den här känslan som kanske är i ett långlopp också. Att det går ganska ryckigt och fort i början. Liksom.
Det vi vill simulera. Och sen efter det så körde vi faktiskt en 3 mil individuell start.
Så den är ju... Nu är vi på väg ut mot Norge på vägarna där.
Ja, precis. Vi åkte förbi från golfbanan och bortanför Duved. Och så tar inte E14 utan den andra vägen, en ganska fin väg. Lätt upp för 15 km och lätt ut för 15 km kan man väl lätt, om man vill bara förenkla det hela då.
Ja.
Sen körde vi en 20 minuter A1 kan man väl säga. Hög A1 tror jag det varit, för Palm satt lite fart där, så att det var väl en bra marschfart. Sen körde vi 10 minuters block med korta intervaller mellan 15 och 45 sekunder. Kort vila också. Och så sen efter det var det fri fart från Åre upp till toppen på Copperhill då.
Just det.
Drygt 4 timmar tror jag det var som vi höll på.
Några kilometer?
Ja, det var nog 70, bra prick om jag förstår rätt.
Ja. Och lite höjdmeter på det också då?
Ja, det är ju, det var inte jättemycket kupering förutom sista backen egentligen. Det ska man väl vilja erkänna. Mm. Det var lite så vi ville ha också på det här. Det är viktigt att åka fort i lätt terräng också. Det är lätt att man glömmer det ibland på barmark och uppbyggnadssäsong, att vi mycket nöter backar och olika långa, men alltid lite motluta. Men idag var det inte jättemycket förutom sista halvtimmen då.
Nej, precis. Det där är lite kul. Vi kallar det Vasapass, men ofta så letar man ju Marsan eller Birkenterrängen. Liksom. Man blir inte så jättebra på att jobba med hög fart i övertid. Liksom.
Samtidigt så åker vi några av rundskidloppen här, och då är det ju ofta platta spurter in mot målet och sådär, som det blir lite så.
Ja, exakt. Är Öyvind i närheten eller?
Öyvind finns på plats, så jag ska bjuda in honom här i våran eminenta studio här.
Ja, så nu kommer medan du gör det, kan du inte berätta lite grann om den här 3 milen? Du ringde mig där i extas och sa att du fick uppleva något som var bättre än vinterstudion. Det var fantastiskt.
Det var en fascinerande 3 mil faktiskt. Att, det var ju att det började ju med att både, vi har ju Daniel Rickardsson som gäst här på lägret, så han gick ju kapp både Emil och Öyvind och hade väl en som var Anton lite längre bak i fältet, och var Daniel ledde i varvningen så att säga med 15 före Anton. Sen var det med andra kapp och åkt med 1 minut och 2 minuter, eller 2,5 minuter, ja, utav.
Så Daniel åker alltså i kapp Emil Persson med 1,5 minut och Öyvind Moenfjäll med 2,5 minuter.
Ja, det stämmer, på 15 kilometer då. Ja. Men sen så vände ju det där lite, på sista 5 kilometerna så släpper Daniel dem, då Öyvind går ifrån Emil, och det slutar det hela med att Emil vinner den här 3 milen. Ja, det var 3 sekunder för Anton och 5 sekunder för Daniel, tror jag. Så det hände mycket där på slutet, och då var det lättåkt, just det vi pratade om tidigare, att det är viktigt att kunna åka fort på den lättåkta terrängen också.
Ja. Vad blev Öyvind till slut då, sa du då?
Han var ju 1 minut efter den, så han åker ifrån Rickardsson med nästan 1,5 minut på 5 kilometer, eller?
Ja. Åker ju ändå fortare än Emil också då, misstänker jag. Som
ja, 20 sekunder fortare än Emil också.
Ja, men det här är intressant, Öyvind. Välkommen till podden förresten.
Kom lite närmare, Öyvind, så att du får bra ljud där också.
Det som är intressant tycker jag, det är ju det här. Man kan vända på det och säga att ja, det är fantastiskt imponerande av Daniel Rickardsson att åka från så mycket, och fantastiskt imponerande av Emil Persson och Öyvind Moenfjäll att åka från så mycket på slutet. Men är det, om man vänder på det, är det inte ganska dåligt att bli frånåkt så mycket också, om man tänker åt det hållet?
Jo, det är kämpedåligt. Alltså bli gott in på 14 kilometer med 2,5 minut av Daniel, det är ju inte bra nog.
Är det mer dåligt att det blir så än att det är bra åt andra hållet, om du förstår vad jag menar?
Ja, det är det egentligen. Jag har alltid varit lite sån att jag är lite trögstartad, men idag så var det lite extra ille. Så jag vet inte helt vad som skedde, men det var inte helt min dag, och jag är glad att de tog mig hem, för då fick jag kvickna lite till ett vart, och så fick jag dratt det bra på slutet. Men ja, det är kanske lite av grunden till att jag är långlöpare.
Ja, det är lite, jag skulle komma till det. Det känns som att den profilen passar bättre i långlopp, om man säger. Och kanske är det också träningen som att det möts någonstans där. Kanske inte vid 15 kilometer, men just det där att
vi är för dåliga på att åka fort. Vi hade ju ändå 20 minuter ganska hårt innan också. Så det blir det lite sant. Mer än en 3 mil, får man väl säga. Alltså, i kroppen så har vi ju en dryg timme ganska tuff åkning innan också, så att säga.
Ja, just det.
Ja. Alltså, jag tänker, det är ju som i vanlig Ski Classics på, så är jag ofta, jag sliter ofta i start, så, eller alltså sliter, men det är i alla fall det, jag syns ofta det kan vara, jag kan ligga runt nummer 40 inne plats, eller runt nummer 40, och alltså sånt som i Levi i det sista, i det rennet jag blev i fjol, då jag blev nummer 3, så i första halvtimmen, timen, så syns jag det går mer än fort nog.
Ja.
Och så etter hvert så kom jag inne då.
Men tror du att du hade följt ryggen på Daniel om ni hade startat samtidigt, om det inte var individuell start?
Ja, det är ett gott spørsmål. Jag tror att hvis jeg hadde startet, si at jeg hadde startet et halvt minutt senere, eller 1 minutt senere, så at jeg hadde startet et halvt minutt foran Emil, for eksempel, og 1,5 minutt foran Daniel, så da tror jeg at jeg hadde endt opp i samme sits allikevel. Jeg tror Daniel hadde tatt igjen Emil, og Emil hadde aldri tatt igjen meg, og så hadde jeg hengt på. Det tror jeg. Så det er jo, det viser jo. Vi har snakket en del om det, at alle snakker om at intervallstart er så mye mer rettferdig enn fellestart. Men du kan faktiskt, alltså på en annan måte så är intervallstart faktiskt urettfärdig, för det kommer an på vem du har föran och bak dig.
Ja, men verkligen.
Och på sånt löp som idag, hvor det är så pass flatt och så pass stor fördel att ligga bak, så tror jag att ja, si att alltså hvis Daniel hade startat ett minut bak och Emil hade startat ett halvt minut bak, så hade vi, då tror jag och Emil hade slått Daniel till slut, för jag tror inte Daniel hade klart att gå för oss.
Ja. Är det där en intressant poäng?
Du har aldrig problem upplever när du åker med dem två att du släpper därifrån inte?
Nej, det fick aldrig. Men det som skedde var att Emil tog väldigt mycket i starten. Och så de sista 15-20 sekunderna för han kom upp till mig, det tog ganska lång tid. Så fartsskillnaden när han tog mig igen var inte så väldigt stor, och det samma var lite med Daniel också. Jag tror Daniel också kom.
Så din första mil var dålig,
kanske. Min första mil var dålig, och så efter när de tog mig igen, så var inte fartsskillnaden så stor då. Men du såg ju det att både alltså Marcus slapp väl både Andreas och Anton så att det gick ju annars
inte att släppa också,
det gjorde, men det är väldigt fördel alltså att komma bak någon när du går i 20-25 km i timmen på en flat väg, så är det, och det är vindstille, så är det, där är det stor fördel att ligga bak alltså.
Ja, men det är ju ännu större fördel när det vänder då, när det blir utför, och ändå lyckas du ställa av både Emil och Daniel.
Jo, selvfølgelig, när du blir slitne på slutten, så är det, då går det an att gå ifrån. Men jag vill gå Anton, det Anton Karlsson gör idag, på starter bakerst och går alene hela vägen och går lika fort som det Emil gör, som då i hvert fall halve løpet har hjälp av både Daniel och mig. Det är väldigt imponerande. Så Anton har nog den moralske vinnaren av det rennet där då. Jag tänker på
en grej, Anton, vi har ju pratat om det där ofta, att det pass som har störst liksom, det är störst skillnad mellan de aktiva, då är det några som kan vara bra och några som kan vara riktigt dåliga. Det är ju nästan alltid första passet på ett läger, sen så stabiliseras det där och så möts man på mitten någonstans liksom.
Ja, men så är det lite när man kommer in i lägret, och det är väl som både Öyvind och Mackan gör, när de kommer lite övervilade in i lägret, om man får säga så, liksom, ganska många dagars vila, och då kan det ju slå åt bägge håll så att säga. Man kan bli väldigt stark av det, men oftast tar det ju någon timme innan man är bra riktigt på sin nivå igen, för kroppen är liksom, ligger på latsidan lite, har stängt av sig lite nästan till.
Vad tänker du om det, Öyvind? Du kommer alltså med 2-3 vilodagar in på samlingen det här, eller hur såg det ut?
Ja, nej, det var lite, jag hade inte, det var inte helt planen, men jag gick lite, jag har efter allians så liksom flöt det ganska bra på, och så har jag tränat jämnt och grejt, och så, men så fick jag lite sån på torsdag för en dröj vecka sedan, så fick jag lite sån, det var en skiergök som var lite dålig, och så skulle jag gå till Gautefall renne på lördagen, och det gick också tungt då. Så då hade jag 2 tunga ökter efter varandra, och så vet jag att när vi kommer på läger med lager, så är det där det fullt kör, så då måste jag bara ta konsekvensen av att det var gick lite tungt, så då var det bara att lägga sig på soffan då till, så då fick jag hellre bara ta en lite tung, och ja, eller i alla fall riskera lite på den första ökta då, för det ja, som sagt, min erfaring också av många vilodagar efter varandra är att det går som regel tungt då i starten.
Jag tror många går på den där smällen lite grann när man ska åka fort på vintern, som ett Vasalopp, att man liksom laddar lite för passivt. Vi tar vårt allianslopp, pratar vi om, vi kommer från en sån grisläger rakt in på allians, och alla är ju bra liksom. Men ser man första passet på ett läger, då är det ofta någon som är ganska dålig och någon som är ganska bra. Medan när du har få träningen i kroppen, då är du mer, ja, du är stabilare. Det känns som att lägsta nivån snäppas upp när man får lite träning i kroppen. Det är min
känsla. Så är det då. Och de är så van, de här aktiva, att träna hela tiden, så att kroppen, det är väldigt liten skillnad kanske på det då. Men när man vilar, det är man inte van på samma sätt, och då vet man inte riktigt hur kroppen reagerar heller inte.
Nej, jag ville aldrig för ett viktigt skiren ta vilodag dagen för. Det vill jag inte gjort. Visst man ska vila, så gör det på måndag, tisdag, onsdag. Och så tränar man torsdag, fredag.
Exakt. Och det tror jag många fel, gör fel alltså, som motionärer och så, att man vilar, liksom, övervilar sig till Vasa till exempel. Och kanske tränar sista passet på tisdag och sen börjar man vila. Livsfarligt vill jag påstå. Om man har lite ambitioner och vill åka fort. Sen är det klart, ska man åka Vasan på 8 timmar då är det kanske bara skapa energi. Men om man vill åka lite fort då, och så, då tror jag, då ska man inte vila de sista dagarna. Är man van att träna så ska man träna, brukar vi säga.
Ja, men exakt. Så får ni gå till er själv hur vana ni är, kära lyssnare. Apropå kära lyssnare, så Sofia har jag hört av sig här och undrar: Öyvind, vad är det bästa och det värsta med att vara på ett team med svenskar?
Det var ett gott spørsmål. Det värsta med att vara på lag med svenskar. Nej, alltså de snackar ju lite rart då. Det är väl kanske det värsta. men alltså, bortsett från det så är det väldigt lite forskel, syns jag, på både på nordmenn och svenskar. Och nej, så og den gängen här är väldigt trivlig, så jag får säga si det då, att det är av och till kan det vara någon ord som är lite vanskligt att skönna, men då spör jag och så blir det gå bra.
Har du utökat ditt svenska ordförråd någonting här de sista månaderna?
Om det har ökat lite? Ja, det har nog det. Lite, jag plockar upp lite här och där då.
Har du några smakprov?
Jag kommer inte på någon nå. kanske jag kommer på något efter vart. Jag ska se om jag kommer, men inte akkurat sån på toppen av så många ord är det inte som jag har lurt på. Ja. Nej, och så det bästa då. Det bästa att vara på lag med svenskar, det är väl, jag känner lite att de är lite snill, lite extra snill med mig, för att de liksom, jag är den enaste norske, och så liksom då, ja, jag känner att jag är lite sån i kanske kökentjänsten och i liksom, alltså slipper att göra de här drittuppgifterna då, för det är liksom liten sån feeling för det, men kanske det ändrar sig då när jag har när jag är på laget en stund då, blir lite mer varm i tröja, men alltså, ja, de behandlar mig väldigt fint alltså.
Du känner dig speciellt behandlad liksom.
Ja.
Ja, det är stort. Sen är det ju många som hör av sig och undrar skillnaderna. Vi ställde ju den frågan när vi hade det väldigt roliga och trevliga avsnittet med Öyvind Moenfjäll som man kan lyssna på.
Det är väl ett av dem, det var ju väldigt populärt har det varit.
Ja, det var roligt att göra och trevligt att lyssna på, verkar man
tycka. Har ju blivit, det har jag inte sagt, men det har blivit lite av en favorit. Det är flera stycken som vill ha med dig på massagebänken varje gång, liksom, som lite så här en sidekick.
Ja, nej, det är hyggligt att höra. Väldigt hyggligt. Vi får hoppa att det går lite fort på vintern då.
Då blir det snart nationalhjälp i Sverige.
Ja, vi har fått en fråga på det här med skillnader. För att ta en sista sån. Öyvind får frågan såklart. Har du hittills märkt några specifika skillnader med att tillhöra lag 157 jämfört med Ragde?
Det är flera likheter än forskjeller. Det jag nästan kan märka är att jag føler att lager 157 nästan har en starkare status och är liksom har ett större namn i Sverige än det Ragde har i Norge. För i Norge så är vi så bortskämt med väldigt många goda skilöpare och landslag och alltså Therese Johaug och Petter Northug och Klæbo. Och det är så, langrenn är så stort, så att selv om du självklart alltså i langløpscirkus og blant skiinteresserte, så er selvfølgelig Aukland-brødrene og sånn store, og det er mange som vet om Ragde, men det er nesten sånn at når du kommer til Sverige og lager 157 er et større lag og mer interesser ut da, enn det er rundt Ragde kanskje. Så det er en forskjell. Ellers så er det, altså, det trenes hardt og det trenes mye, og det er ikke så store andre forskjeller, men kanskje det er liksom har, jeg kan si, blitt mest overrasket over da.
Ja, men det er jo positivt da, gjerne.
Det er positivt.
Ja, det er positivt, det får man jo si. Mm-hmm.
Ja. Den här frågan tycker jag är lite roligt. Om du skulle vara en frukt, vilken skulle du vara då?
Nei, jo. En seien da. Seien og... Nei, det ikke finnes seie frukter. Altså, jeg litt rund og kort da. Kanskje, jeg får si avokado da, kanskje. Hvis det en frukt da.
Men det altså en frukt.
Seien, kort og rund.
Ja, det ingen dårlig verden om vi har slaget til.
Nei, nei. Är det är en omogen avokado
ja,
en omogen avokado ja stenhård och lite väl dyr kanske
ja för ja men det får vi se då det får vi se det kanske låt vara mogna bara så kan det vara värd varenda peng det är, äter man avokadon direkt då är ju väldigt hård så här, men låt vara mogna framåt Vasan så då kommer man vara värd de där kronorna tror jag
ja ja vi hoppas det det blir spännande att se. Hinner medborgarskapet bli klart till Vasan då? Är det någon som undrar?
Om jag ska byta medborgarskap?
Ja, det verkar som att de är bästa chansen att få en svensk seger.
Jaha, jag tänker så. Ja, det är intressant.
Ja. Ja. Nej, ja, nej. Alltså, jag tror, jag kommer inte att ändra statsborgarskap, alltså, det gör jag inte. men alltså, det hade varit kämpigt. Det märker jag är en stor motivation att alltså vi har lag 157 har ännu inte haft en herrelöpe på pallen i historien.
Nej.
Så om vi en av oss hade klart det till vintern så hade det varit det hade varit kämpegøy. Det så det är stort mål. För mig i vart fall och jag tror det är för hela laget.
Det har det varit några år. Vad var det? Det kan ju du bättre med Lars, men det är ju ett gäng fjärde platser och ett gäng femte platser och ett gäng sjätte platser va.
Ja, han hospitanten som var med oss i morse då, Daniel Slangen Rickardsson, han är den senaste som vann och han vann ju faktiskt för oss.
Ja, 2014, det var ju innan lager, ja, precis, ja, exakt.
Det var sista tävlingen innan vi blev lager, men sen dess ja. Har det inte varit någon från vårat team.
Nej, var det Otto var det fyra på Vasan och Anton var det fyra.
Daniel var det fyra i
precis.
Ja, det är också.
I Livigny också, ja, precis. Mm. Nej, så det är dags.
Det är dags,
nej, verkligen. År och har det varit fyra.
Ja, precis.
Mm. Ja, mye fjärdeplasser. Det är också som jag också har mye fjärdeplasser. Så
nu ska vi ta bort dem.
Då ska vi ta bort det. Så ska vi bli nummer tre och två och en istället för.
Ja, det är gött.
Vasapodden.
De är magiska.
Hur är Palms status nu efter en dags träning här i Åre?
Jag tror den är bra faktiskt. Ja. Det känns som att han är... Nu hör han dig, så nu får du vara nära här, Stefan. Så
där. Tjena, Kung Ljung.
Välkommen till Vasapodden, Stefan Palm. En ära varje gång.
Underbart att vara här.
Hur har din förmiddag och eftermiddag varit idag?
Nej, men den var godkänd med ett litet plus, tycker jag. Det var en 3 plus på en 5 skala tycker jag. Så det var bra.
Hur är status annars då? Vi har fått lite frågor där. Kommer du någonsin slå din 71:a plats? Är den som undrar.
Ja, det är ju tufft. Men jag tycker det ska gå. Men utmaningen är ju att statusen och konkurrensen ökar ju kontinuerligt och sen så blir man kanske inte yngre heller, även om man försöker så. Men jag är ju fast besluten så efter två år med lite, det är inte prickat riktigt, så hoppas jag att kunna ta ett kliv i rätt riktning nu så absolut.
Ja. Hur stor utmaning är det att driva ett företag som du gör samtidigt som du har de ambitioner som du har idrottsligt? Vi får ju väldigt mycket frågor på det som touchar vid det ämnet liksom. Hur funkar det egentligen?
Nej, men det är ju, ska man vara ärlig, så är det ju en, alltså, riktigt stor utmaning att få ihop det och liksom framförallt den mentala energin och göra kvalitetsträning när man har jobbat och haft ganska mycket omkring sig på dagarna sådär, så det är väl den mentala grejen som är den stora utmaningen liksom, för att kunna inte bara ge sig ut och motionera utan träna bra liksom. Så, mm. Men det gäller ju liksom att träna på återhämtning och att hitta rätt fokus, och det blir också ett sätt att utveckla sig och att bli bättre i vardagen liksom. Man får sortera bort oväsentligheter och göra det bästa av den tiden man har liksom.
Ja. Mm. Hur kan man snurra träningen för att det ska passa bättre? Alltså om du jämför dig själv med till exempel Öyvind som är heltidsproffs. Vad skulle du säga, vad är den stora skillnaden i era träningsupplägg? Skulle du säga?
Ja, jag har ju lite mindre timmar. Jag behöver ju ta bort, vilket då inte är min bästa gren, snarare sämsta. Men ta bort träning som inte är utvecklande. Så försöker jag behålla den bästa kvaliteten och ta bort lite mellanmjölk. Och det är ju typ det jag är sämst på. Men det är mellanmjölken som jag behöver ta bort, upplever jag, som tränar då liksom på lite mellannivå, någonstans mellan motionär och elit då.
Fått en fråga på det också från en lyssnare här som undrar om du kör mycket A2-träning, det kan vi väl kalla mellanmjölk, och i så fall har du något bra tips på ett bra pass?
Jag är ju en riktig A2-idiot, så jag kör ju jättemycket A2, men troligtvis för mycket för mitt eget bästa. Men jag tror ju att A2-träning är bra som del av uppbyggnadsträning, att bli bra på att ligga på tröskel, för tröskel är viktigt i långlopp, upplever jag. Och det bygger ju också mycket ekonomi, att orka och att hela tiden kunna liksom söka ekonomi. Vasaloppet till exempel, det är ju delvis en tävling i att vara ekonomisk. Ja. Så under vissa perioder på året så tycker jag det är jätteviktigt. För mig funkar det jättebra som uppbyggnadsträning, men jag får inte göra för mycket av det. Men jag kör ju så här, ett av de bästa passen tycker jag är en timme skier grätt av A2. Ja. Det är sjukt jobbigt och tycker jag är väldigt effektivt. Sen så kör jag gärna under uppbyggnad då, så kör jag ju också ibland att jag söker väldigt platt terräng på långpassen, så det blir 3 timmar med liksom kontinuerligt arbete. Det tycker jag också är liksom bra. Men jag kör för mycket, så jag får fråga coach, passa till coach här och säga vad jag...
Ja, men skijäggpasset är ju jättebra att två pass, tycker jag.
Det är lite så här smygkänt ju, Palms Power Hour, är det inte?
Ja, exakt. Det har växt på sociala medier lite. Sen är det som är alltså helt platt är också bra. Annars blir det lite mer fartlektaktigt kanske att om man kör det väldigt kuperat. För det blir det ju ofta mycket ut för när man kör mycket upp för. Så vill man ha det kontinuerligt och liksom så här, då ska man hålla sig ganska platt terräng. Om man nu tänker rullskidor. Löpning, då kan du ju köra det vilken terräng som helst egentligen.
Få ett lite bättre tekniskt utbyte, upplever jag. Om du hittar lite lättare terräng kan du åka lite fortare.
Mycket bättre. Som motionär då, om man tar nivån efter Stefan också, så att då är det svårt att åka tekniskt rätt med lägre intensitet faktiskt.
Ja, exakt. Men power hour då, sa du det? Jag vet inte, jag hörde lite halvknackigt här, men brukar inte du köra 30-30 i en timme?
Ja, men jag har ju lite olika där, men power hour är nog mitt mest frekventa, men sen så har jag kört 30-30 också som en sån där återkommande, så 30 stycken 30-30 intervaller på rad, det är också en sån här favorit som jag har. Men,
ja, 60 minuter, 60 gånger 30-30, ja, med andra ord.
Ja. Så, det tycker jag också är ett bra pass, men det är ju andra kompetenser liksom.
Ja.
Det bygger ju tryck och så där, så.
Ja, men inte det jättebra kombination att du har det här där du ligger och bara nöter i en timme och sen kör du 30-30, då är du alltid högre hastighet än när du kör det här nötpasset liksom.
Det är det jag söker liksom, att 30-30 då blir det ganska mycket tid i överfart. För det blir ju en halvtimme effektiv i riktigt överfart då. Så det tycker jag är bra. Och sen så det tredje passet som jag kör som skijärgspecial då, så är det 2x5000 meter. Det är ju också, det är sjukt tufft också.
Ja, verkligen. Ja. Vi har fått en fråga på det där faktiskt. Sunesson undrar, vilket är det absolut jobbigaste passet att köra? Då får du välja fritt där. Du har ju en bakgrund inom cykel och lite sådär också, så du har säkert gjort några riktiga pannbens krängare?
Ja, alltså det som jag tror är absolut jobbigaste passet som jag har kört så är det Lance Armstrong. Hade sitt formpass som han körde. Och då körde han en pyramid med 15-15, 30-30, 45-45, 60-60, 75-75, 90-90 och så ner sen igen då. Och ja. Tricket med det passet, det var att gå ut första 15 hela tiden som om alltså det var en 15 sekunders intervall, alltså verkligen gå all in och sen bara kriga i syra resten. Det var hans formbygga pass då. Det på cykel.
På cykel eller på trainer?
Cykel.
Ute i trängen alltså. Ja,
men man kan ju köra det på trainer också.
Ja, liksom. Platt träng eller i backe?
Ja, platt, du får ju ha ganska platt träng så du inte får rull.
Ja.
Rull så att säga. Utförsbackar.
Slakmotor måste vara perfekt.
Ja, slakmotor. Jag brukar köra den på gamla järnvägen i Ulricehamn.
Ja, just det, på gruset där.
På gruset.
Just det.
Så upp, slakt upp för då. Det är ju sjukt jobbigt med sen. Jag menar, vi gör pass som idag. Det är ju ingen banlek. Det är ett Vasapass som vi kör idag. Även om det är, alltså, kanske inte edgar riktigt, riktigt lika mycket. Men det är ju det är mycket längre å andra sidan. Och du mörar hjulet sjukt hårt idag. Jag menar, det är ju riktigt tufft.
Hur det här Lance Armstrong-passet var ju spännande. Körde du upp till 90 och vände och så var du klar? Eller körde man flera vänder av samma?
Ja, du körde ner igen. Så efter 90,
75, 60.
Så körde du ifrån 90, så körde du 90 en gång till. Då, så det var 290. Och så sen så 75. Och så 75, 75, 60, 60, 45, 45, 30, 30, 15, 15.
Ganska tidseffektivt pass det också då.
Ja.
Det går ganska snabbt att genomföra. Ja. Och det blir fruktansvärt mycket laktat.
Ja. Låter som sätter vi Karlsson på ett sådär pass, då får vi tanka sen.
Mm. Nej, men det är ju sjukt bra pass. Och sen får du får ju vara rejält uppvärmd och sådär naturligtvis. För det är ju när du verkligen mentalt ska bestämma dig för att gå all in första 15. Och det är ett av de passen som jag tror också faktiskt är bättre att köra själv. För tricket är ju att du ska köra dig, alltså går du all in så kommer du inte orka med den, i slutet så orkar du inte med den typ 13 sekunder eller någonting, sen är du liksom slut och sen är det bara att kriga och då går det så långsamt och då är det bra att man inte behöver liksom jämföra sig med andra, för då är risken att man bara går ut 95% på första 15 sekunder, utan du ska gå ut 100% verkligen.
Ja, det där är ju en konst också att klara av det, att man inte har det här undermedvetna handbromsen liksom.
Ja, alltså det är väldigt lätt när man, det är skitbra att träna med folk 95% utav fallen, men med några pass så kan det vara bättre att köra själv, för då kan du liksom verkligen bryta ihop det och köra det i kärran.
Så är det verkligen.
Ja, intressant approach. Många tycker tvärtom att de här långa, lugna passen är viktiga att köra själv, för annars så blir det någon palm som kör lite för fort hela tiden så att de blir för jobbiga.
Ja, så kan det väl vara också, tänker jag. Jag kan väl ha hänt
någon gång. Kommer det ut med att vi ska köra alla pass själv där?
Ja, precis.
Ja. Nilsen undrar vart man lär sig att springa lika fort som du gjorde på Alliansloppet.
Jag vet,
kommer man till den?
Jag vet inte. Armstrong. Jag är ju liksom typ den sämsta löparen sen liksom, ja, jag vet inte.
Men Allians är perfekt lutning där för dig.
Ja, det är det.
Det är någonting med den där lutningen. Han har gjort två vida kända där. Ja. Strava segmentet där, det är ju två bästa i Palm. Så att,
jag vet inte. Ja, men jag, däremot så i fjol så körde jag en hel del så här en minutare och
på det kommer du berätta
på löpband, en minutare på löpband och liksom och sprang verkligen foka på att få upp rörelsehastigheten och jag kom ju ner i att springa en minutarna i kanske 2:55 per kilometer och då får man ju ändå röra på sig rätt så bra liksom.
Ja. Så bra alliansträning.
Bra alliansträning där. Absolut.
Ja, det är formkollen där, det gör varje år.
Det är ju langningspasset kan man göra det. Så det är. Och så, men de på gymmet, de tycker att när man springer sådana 30 eller en minuter där på löpan med stavar i händerna, då tycker de att det är lite konstigt. För det har man ju på Allians med när stavar i händerna.
Ja, så ja. Ja. Inte, du använder dem inte, men
nej,
du har dem
nej,
i även.
Precis, liksom. Man har dem
ja.
I även.
Ja, det är lite speciellt ja. Kanske. Jag undrar hur det optimala langningspasset skulle se ut. Det skulle ju vara någonstans vakna mitt i natten, äta en banan och två koffeintabletter till frukost och sen köra 5 mil stakning. Och sen skulle man försöka göra någon maxinsats med precision då. Ja. Där har du det optimala
langningspasset. Ja, så är det faktiskt. Ja. Så är det faktiskt. Så ja. Lägga in här till nästa läge när du är på plats där så ska du ha köra det.
Ja, precis.
Ja. Men du, det är inte så mycket lugna stunder i Stefan Palms liv. Du sänker väl ändå en 700 träningstimmar per år eller 800, eller vad ligger du på?
Nu ligger jag nog ungefär på kanske 700.
Det är ju mycket tid alltså. Och så kan jag tänka mig att firman kostar en del tid också liksom. Och så familj och på det.
Firman går inte väldigt av sig själv där.
Oh, det gör,
det gör, det gör det, ingenting det.
Nej, men firman rullar helt automatiskt. Vi har ett grymt team så.
Den är självgående.
Den är självgående. Nej, det är klart att jag jobbar lite, men det är inte tiden som är, utan det är väl mest att man får liksom, saker och ting händer och sådär. Men det är ju roligt också, så det, är ju, det ger ju energi och det är ju en del av liksom, jag är ju en tämligen aktiv människa. Jag funkar ju bäst när jag är liksom aktiv. Sådär.
Vasapodden.
De är magiska.
Jag kommer på ett svenskt uttryck.
Nu kommer Öyvind tillbaka på den här.
Ja, får höra. Frukten kom. Avokado.
Jag kan bara säga att det svenska ordet som jag har lärt mig, eller det svenska uttrycket, det är i intensitetszonen deras. Jag skjönte ingenting av det för. Jag skjønner fortsatt ingenting av det egentligen. Men vi får göra som i Norge. I 1 till 5.
Ja, det måste säga att det är bättre.
Ja, Norge är bättre på det.
Jag vet inte, men det är ett svensk ja, det... uttryck som jag har lärt mig ett nu när jag kom på den.
Det är bra, då har vi hittat en grej.
Ja.
Ja, honken är på ingående här nu.
Jag kan kontra dem med att Öyvind har lärt mig ordet rydde idag. Nej, jag kunde det innan.
Ja.
Vad betyder rydde?
Nej, jag tror det är städa.
Ja, just det.
Ja, städat person. Ja. Rydde person.
Ja. Så...
Och gå i utbrytning, det heter.
Nu blir jag blank, men...
Brud.
Gå i
brud.
Ja, ja. Brud, ja. Brott. Ja.
Kom nu, Honke.
Ja, nu kommer Honke. Ja. Tack.
Nu får du inte lägga en kvart på Honke, för det betyder att...
Ja, nu är på våra sidor. Allt
nu är Honke på plats.
Tjenare.
Ja. Tjenare, har du fått något dessert?
Nej, tyvärr inte.
Det är för jävla dåligt.
Bra uppförsbacka, få med han i den här podden.
Det är ingen som vågar göra det
ja,
här.
Vi ska snabba på här nu, som du sa, Jan. Jag måste skicka ut
frågan. Vi får vara lite snabbare när vi ska hinna med
allihopa. Honken får en fråga, och den går fort också.
Ja,
hur ser det ut med alkohol? Dricker du någonsin alkohol, undrar jag.
Varför får Honken den för?
Ja, jag vet inte. Den kanske ser lite ryddig ut.
Ja, det är lite sådär. Det är som någon som har träffat en lördag kväll i Östersund, kanske.
Ja, precis. Nej, det blir rätt så lite faktiskt för min del. Det är väl lite mer på våren där, efter tävlingarna. Men annars är det rätt lugnt från min sida.
Ja, det är bra. Nej, för mig är det väldigt lugnt faktiskt.
Ja.
Det inte blir alls mycket. Är Emil Persson i närheten eller?
Ja, nu gick det fort. Ja, nu går det fort.
Ja, men jag ropar ner
honom. Nej, han är inte på plats. Ta Mackan eller Britta.
Emil!
Mackan tar vi.
Fråga till dig.
Mackan kan komma.
Ja, välkommen till Vasapodden, Mackan.
Ja, tack så mycket.
Det känns väldigt stort att ha det här. Per undrar vad du hade för tankar under Borås Ski Marathon. När du var helt överlägsen och åkte själv så länge. Vad klurar du på? Kommer du ihåg?
Ja, jag vet inte vad jag tänkte på. Tänkte jag skulle bli så trött som möjligt bara.
Du hade ju inte en taktik med allt du gjorde som inte var skiklassik i fjol.
Ja.
Att åka så fort som möjligt från start.
Ja, precis. Att... Får det vara så likt ett vanligt skiklassiklopp som möjligt. Och då är det ju oftast full fart direkt.
Vi har en fråga här på bästa tid i löpning också. 10 km, 5 km, 3000 meter och 1000 meter. Vad har du för pers?
Oh, det var ju en bra fråga. Ja, 10 000. Det är ju ingen bana då, men det är alla... Jag tror det är runt 33.
Är det...
Frågan är om jag har varit under 33 precis.
Är det undersamt?
Nej. Det... Men ja, 5000 har jag inget på. 3000 är... har jag sprungit några gånger. Det, ja, det är typ 9...
Var det Mallorca då? Eller?
Ja, det var nog. Vad var det då? 9...
14, 16 eller sådär.
Ja.
Nadal.
En liten bit efter.
Ja, det är inte jättebra faktiskt. Men det, ja, det hade varit kul att träna lite på det någon gång innan man gör det. Men kanske så kunde det vara helt okej.
9-14 sa du det?
Ja, jag tror det är 15-16 skulle jag nog säga. Mer.
Och Tusingen har du väl aldrig kört, misstänker jag. Det vill säga ingenstans, ingen man. Man kör inte så ofta.
Men du har kört lite, kör du inte en sån för något år?
Jo, jag har sprungit en tusing någon gång jag gjort det så. Men jag har inte en aning om vad jag sprungit på.
Alltså Mackans största löpmerit, det måste ju ändå vara Göteborgsvarvet, va?
Ja, Järnbund. Det är nog min bästa faktiskt.
Ett Göteborgsvarv där Innovates trängsko som gick väldigt,
ja, fort. Det gick ju ändå på 1,12.
Det var ganska bra placeringar då. Det var lite speciella, ja, förhållanden.
Det,
va?
Så det svänger många var ganska trött, va? Mycket från år till år det där.
Var det varmt eller hur var det?
Ja, det har det varit.
För det var kring 20 någonting, va?
Ja, jag tror jag har varit typ 30 kanske. Ja, 20-30 kanske. Typ 8:e svensk då jag var ett år. Men då var det ju kanske inte jättebra startfält på den svenska sidan. Ja,
men tiden var bra ändå, ja. 1,12.
Ja, det tycker jag. Det är ju riktigt bra. Jag har gjort den några gånger nu, så jag vill ju under den. Så dela nästa mål.
Ja. Jobbar du mycket för att ta det?
Nej, inte jättehårt faktiskt. Men det här var kul om du liksom stolpe in någon gång.
Vi har en lyssnare som har registrerat att du har galna bröstmuskler här och undrar hur mycket styrka kör du egentligen på gym kontra stakning?
Ja, förra året körde jag typ ingenting. I år har jag ju kört rätt mycket faktiskt.
Ja, kommer du ihåg när din bröstmuskel var så jävla, ja, stor den där? Kommer du ihåg det, Lars?
Ja.
Du var också inblandad då.
Ja, ja, den ena hade exploderat. Ja.
Så går det om man inte kör så ofta och sen får man för sig att köra lite... Ja... plojtävlingar med Andreas.
Men du, visst tar du den på bild, Lars?
Ja, vi kan lägga upp den här i podden.
Den har kommer på podden för den.
Den,
om det är okej för
himlen. Trevligt.
Ja, ja, den vill han visa. Det är ju...
Ja, det var det sjukaste.
Det är nästan lite hängpatter. Liksom. Den är, ja, ja. Det är ju, ja, sån nivåskillnad på dem.
Den hängde. Det gjorde den.
Hur gör man för att få en sån hängpatta? Liksom? Det var bänken med Andreas som var grejen.
Ja, det var ju det.
Men du fick den på ena sidan bara.
Ja, det, ja, var
en av dem.
Jag hade ganska ont på andra sidan med, men den svällde inte upp i alla fall.
Ja, den där bilden längtade.
Det var något som brast där, tror jag.
Det var ju några veckor du hade annars.
Ja, ja, det tog rätt lång tid att bli om. Det var tur att det var lite off-season då.
Ja, det var pinsamt att åka under nummerna på den.
Ja, det guppar ju nämligen så
det... Men det här är ju typ i samma veva som du springer Göteborgsvarvet på din,
ja,
persa.
Ja, det är typ samma. Ja.
Hade du sporttopp när du sprang Göteborgsvarvet?
Nej, jag hade faktiskt inte. Kanske hade behövt det.
Ja, så.
Det är träningsverk 2.0.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja, det är, ja, fin.
Ja, har vi Britta, ja, i närheten eller?
Ja, Britta är här.
Då tar vi några ord med henne också.
Ja, några ord.
Tack, Mackan.
Tack,
mycket bra, mycket bra.
Vasapodden.
De är magiska.
Tjena, Britta.
Tjena.
Du ska du få ett val där. Det är en av våra lyssnare, ja, som undrar. Ja, egentligen, det här är en dubbelfråga. Hur många chins klarar du? Och skulle du helst klara 5 extra chins eller springa milen 1 minut snabbare?
Oj.
Kom närmare här så att vi får in.
Ja, hur många chins jag kan göra, jag vet inte. Riktigt faktiskt. Det var väldigt länge sedan jag körde chins och maxade chins. Jag vet inte, jag har rekord på 10 tror jag inte. Jag är ingen super chinsmänniska och idag skulle jag inte göra 10 tror jag.
Men om du tar liksom en snabb check mot landslagskollegor genom åren och så, hur ligger du till då? Är du dålig eller bra på det liksom? Är 10 bra eller dåligt?
Jag har faktiskt ingen aning hur de... Jag skulle tro att det är några som kan göra ganska många fler.
Tycker 10 är bra.
Men
jag tror det kändes också så faktiskt.
Alla tjejer gör inte det. Men jag skulle säga, jag tror inte, jag gör inte 10 i dagsläget. Men om jag skulle andra där så skulle jag väl definitivt välja att springa en minut snabbare än att göra flera chins.
Känns det som att 5 chins kan man göra om man tränar på den vecka. Det kan man inte göra med en minut snabbare på milen. Eller en vecka kanske är lite. Men alltså, ni förstår, det går ganska fort att lära sig 5 chins om man har 10. Liksom.
Ja, som ser väl, jag känns ju lite grann. Om man får göra, om man inte behövde gå malmarna hela vägen ner, så hade man kanske varit starkare på det. Men just i ytterläget så är jag inte så stark, och det ser jag väl inte förstakningen jätterelevant att vara heller.
Nej. Du var ju sjukt besviken på Kinsjärnberg för att du menade att du hade såna orangutangarmar, så långa armar.
Ja, jag påstår fortfarande det. Hade jag inte, jag har för långa armar för att jag ska göra riktigt många.
Alltså, du har ju någonstans... Men jag gör ju... Det var inget fel på dig, du var ju tillräckligt stark. Det var bara att du hade för långa armar. Det var så.
Men jag tror det. Jag tror att jag hade ingen fördel av långa armar i Kins liksom inte. Jag slår ju typ knäna i backen. Och jag är ju inte lång annars inte.
Man använder ju kins mycket som en testövning, tänker jag. Och du var inne på det där, Britta, att man kanske tar jättemycket nytta av den muskulaturen på det sättet. Man genomför den rörelsen om man ska dra den mot stakning. Medan en minut per på milen är ändå, det ger oss någon form av grundkapacitetsförbättring som vi har nytta av i uthållighetsidrott. Vad skulle du säga kontra, liksom, om vi pratar tester, vad är det bästa testet man kan göra, skulle du säga, för att... För att ha något relevant att jobba mot och utveckla för att bli bättre på skidåkare?
Ja, så det är ju... Kan du göra ett test på rullskidband så skulle jag säga att det är mest lika. Men tar man om man ska ta ett styrketest...
Ja, vad tror du om styrketest? Vad har vi där liksom att slänga in? Inte så jäkla lätt.
Det känns ju som att det är ju en konditionsidrott, så ska man välja ett test så måste det bli ett konditionstest som är testet.
Ja, verkligen. Men om man skulle vilja ha ett styrketest, det känns så... vad skulle man köra då? Det är inte lätt alltså.
Alltså, nej, på ett sätt ska jag säga, chins är ju inte jättetokig övning, men om jag ser till mig själv, så om jag får vrida händerna och hålla dem så som man håller stavarna.
Ja. Och kanske det vi ska göra.
Då tycker jag att den är mycket, mycket bättre, för då blir det inte heller en lika stor... begränsning i axelrörlighet eller bröstryggsrörlighet och den. Så där kan jag ju ta, då är jag ju starkare. Ja. Och det tror jag kanske inte alla som inte åker skidor, de kanske inte är starkare i det läget.
Ja, precis. Hammargreppet.
Ja, det kan jag inte.
Men du, Lars, du är inte bra på chins.
Nej, fy fan vad dålig jag är på chins.
Kan du göra chins en?
Ja, nu vet jag fasen alltså.
Men förr kunde du det. Men du har aldrig varit bra på chins,
va? Jag tränade ju på det någon sommar. Så jag kommer ihåg när brorsan började på gymnasiet. Det var ju, ja, när Britta började. Ni är ju jämngamla, 83 bägge två. Och då fick man höra ifrån landslagsnivå att standard var att man skulle göra, jag tror det var 9 chins som kille. Och det var juniorlandslag då. Att där låg snittet. Något sånt.
Och då var fokus mycket på det där golden
form. Ja, exakt. Ja. Det var ju H.C. Holmberg som lanserade det där. Och när det där började rulla ut på skidgymnasierna så samlade man väl in datum och så data och så såg man ett snitt i juniorlandslaget. Och det var ju som blev aktuellt helt plötsligt. Fast jag måste kunna göra 9 chins. Då är jag med i laget liksom. Det var så man tänkte. Ja, men typ så. Så då höll jag på lite grann med det där. Och jag har faktiskt gjort 14 som mest. Men då hade jag...
Men du, alltså du fuskar ju lite mycket, tycker jag. För du har ju, det finns ju en video också på det, men alltså du gör ju väldigt konstigt.
Ja, men det var ju det som var grejen. Jag lärde ju mig tekniken på ett... Och jag töjde väl ut tekniken till att det här att hänga rakt stilla.
Du är typ tre ryck per uppgång.
Exakt, så att exakt. Det. Och det är ju det som är kluet för att göra 14 stycken för min del. Och att hänga stilla och bara dra, då vet du, har jag nog aldrig gjort mer än 5-6 stycken. Där
Jag tror att det första Golden Four-test jag gjorde på skidgymnasiet, om man då var 16-17, då gjorde jag en och var jättenöjd att jag klarade det. Men jag tror faktiskt att jag var sämst på det då.
Ja, jag känner igen det.
Men
det är inte, alltså, det är inte jättelätt att göra en chins.
Nej, det är alltså, jag riktigt ung och börja alltså det, med steget till 0-1 är jättesvårt.
Sen 1-2, 3-4, då kommer man...
Ja, och jag tror att kan du göra 3-4 stycken, då kan du ju ganska snabbt träna upp till och träna fler.
Så är det nog. Nu blippar det mycket här för oss.
Ja, den är luren där alltså.
Har du någon mer fråga?
Jag ska ta en till här innan vi släpper Britta. Det är Atomrudolf. Han undrar, vad har du för, vad är det för anledning till att tävlingsresultaten på sommarna är sämre än vintern? Håller du med om det till att börja med?
För mig? Ja, för jag är väl lite sämre på...
Säger hon som vann klarare sig fjol.
Ja, jag är lite... Dels så är det ju ett val att jag kör väldigt lite riktigt hårt och uppe på den liksom, maxpulsen på sommaren. Utan det kommer mera mot vintern. Börjar mer den här tiden och börjar köra lite sån träning. Och då är det svårt och kunna köra tillräckligt fort när det blir tävling. Mm. Så det är väl en förklaring. Sen har jag inte varit så här. Jag kan ibland slå till med några bättre rookieslopp, men jag borde vara bättre, kan jag tycka, på det än vad jag, vad jag är. Men jag får sällan till det liksom riktigt så här tekniskt på rullskidor. Men jag tror ju att skulle vi köra ett skidlopp i augusti så skulle inte jag vara lika bra då på det heller.
Så det är...
Men det är väl ett litet val att jag inte känner att jag har behovet att vara bra på sommaren längre. Nej,
du prioriterar grundträning och istället för att spetsa till någonting då, med fart. Då. Mm.
Ja, och försöker hålla så bra form som möjligt under lång tid på vintern.
Vasapodden.
De är magiska.
Evert är inne i studion.
Välkommen till Vasapodden, Evert. Kul att ha dig
med.
Tack
så mycket.
Vi börjar med en färgfråga. Grönt eller rosa?
Rosa är ju förändrad färg.
Ja, det är det.
Ja, men har du en tanke att gå på bägge, eller tänker du bara rosa, eller vad tänker vi? Bara grönt eller vad?
Ja,
nu snackar vi Ski Classics.
Ja, men jag tycker grönt är, ska jag säga, en roligare tävling att gå för. Men går man för grönt så betyder inte det att man inte behöver gå för rosa.
Vi har fått en fråga här. Det är någon som har sett här att du tar stora steg framåt och så. Och vilket pass skulle du säga är det viktigaste passet för att du har nått den utveckling som du har gjort?
Alltså, det är väl inget specifikt pass så, skulle jag väl säga. Men det är ändå att kunna köra liksom skiten och köra sig ner i källaren vissa pass. Så man lär sig att plåga sig. Våga ta ut sig. Men ändå våga återhämtas efter det också och ge sig tid för det.
Ja.
Så det är ju lite olika pass, att man kanske kör extremt långt då, så man tar med sig på det sättet, eller jäkligt mycket stenhårda intervaller då på ett pass. Ja. Så tror jag det blir mer kombo så, att man vågar utmana sig.
Så du, egentligen kan man säga att du tränar hårdare än tidigare och du vilar hårdare än tidigare.
Ja,
alltså det blir liksom, när man väl tränar så tränar man.
Ja, exakt. Och när man vilar så vilar man. Man tar bort alla störningsmoment på sånt när man vilar och grejer.
Vasapodden.
De är magiska.
Vad gick det bäst? Skidtävling eller fest på Island?
Jag skulle säga banketten gick väl bättre än vad skidtävlingen gjorde.
Ja, oh, hur fan. Hur går cyklingen då, är den som undrar? Kör du någonting?
Ja, det blir några eftermiddagspass. Det blir ingen som priopass eller nyckelpass. Det är lite som en lite eftermiddagscykling istället för någon löppass eller något sånt där. Alltså det går ju så där på den, men försöker väl hålla i den lite ändå.
Är det landsväg eller är det både landsväg och...
Ja, det blir både och. Kör väl några MTB-race något lite nu och då. När det är något i närheten av Östersund.
Ja. Sista frågan, när började du satsa längdskidor?
Ja, har ju åkt längdskidor hela livet, men satsade blev ju liksom när man tog liksom bestämde sig för att börja på skidgymnasium. Då innan var det väl, gjorde man ju spela fotboll och så. Så det var då man bestämde sig för att, ja men, nu ska jag satsa på det också.
Ja, jag förstår. Ja, det är vi tacksamma för. Emil Persson är ju...
Tror ju mig, det har vi sagt många gånger, men vi tror ju mycket på Emil då. Så att det får vi tro på, att han inte blev en mountainbike-cyklist som försöker vinna cykelvasan. Det tror han kan ha mer ut av den här vägen att gå.
Och vinna den riktiga vasan, tänker du?
Riktiga vasan, precis.
Ja. Ja, tack för att vi fick låna din dyrbara tid här nu. Nu skickar vi på vloggkungen här.
Då har vi bara Karlsson kvar här då.
Det är så jävla bara.
Nej, det är inte bara. Det är ju väldigt, det är en fin gäst som nu har vi ju väldigt stora tekniska problem här, så att nu har vi en nu, ja, du kommer förstå här. Vi är det tillbaka. Ja. Ja, nu Moenfjäll har blivit tekniskt ansvarig för podden nu.
Oj, vi har tagit över den delen nu. Inte för att jag hör någonting, men.
Nej, men nu borde vi höra, va? Vi kan ju också lansera att vi kommer ju nu gå mot Vasarekord, inte i den här podden. Vi kommer göra en podd som är 3 timmar och 38 minuter här i underhösten.
Ja, vi får se.
Nu får vi kommentera om någon tycker att den ska göra det.
Jag tänkte att vi gör en 3.38.
Vem lyssnar på det här seriöst? Alltså.
Ja, men den som tar sig igenom, den skulle man ju kunna typ ge en kram då kanske. Då säger du chansen.
Ja, kan jag faktiskt säga.
Ja. Storkramaren då, Anton Karlsson. Vad har du för nackdelar att ha med henne du kramar oftast? Elin Molin i teamet. Det är flickvän. Vi har fått en fråga, alltså, fått en fråga på det här faktiskt.
Vad är det för nackdelar?
Vad är den största nackdelen? Ja.
Jag har svårt att se den nackdel faktiskt. Det är min största stöttepelare i livet. Det är väl skitbra att ha en nära när jag behöver den som mest. Träning och tävling liksom.
Du har ju mig också i och för sig.
Ja. Men jag ska inte gifta mig med dig. Så nu måste jag ju säga det här i podden. Nej, sen inofficiellt utanför podden då är det en annan sak.
Ja, det är sant.
Ni kommer ju alltid hem till mörk lägenhet. Det är ju aldrig någon hemma när du kommer hem. Det måste vara roligare för dig när hon var hemma när du kom hem.
Ja, så är det ju faktiskt.
Bra Lars, nu hittar du en negativ sak där. Du kunde svara på frågan. Leta det negativt.
Ja, precis. Ja, men vad finns det för fördelar då? Du var inne på det, stöttepelaren.
Ja, dels det. Framförallt någon som förstår mig till 100%. Ja, det gör väl alla här, men den som känner mig bäst i livet liksom. Och hur jag mår och hur jag fungerar. Och
så tänker jag någonstans, liksom, om man är borta 5 veckor så är det ju tufft att vara borta 5 veckor.
Precis.
Nu är du aldrig borta 5 veckor. Nu
nej, det blir inte samma sak.
Det är lägenheten som är borta från er.
Exakt.
Ja. Ja, det är faktiskt en bra poäng.
Ja.
Sen är liksom kunna, nu får vi båda leva våran dröm och jobba som skidåkare. Liksom. Det är kul att kunna dela den drömmen tillsammans.
Hur ser det här ut om 10 år då, Ben? Kommer du fortsätta leva som skidåkare? Vi har fått en fråga på det.
Jag hoppas jag kan hålla på med någonting inom skidåkning, det tror jag säkert. Just nu så jag ser inte mig själv som aktiv om 10 år, det gör jag inte.
Var det inte 10-årsavtal vi skrev?
Ja, precis. jag tar ett år i taget. Det här, allting hänger på motivation, tror jag. Liksom, jag känner att jag måste vara minst 100% motiverad för att dra igång liksom, i maj. Annars för min del så tror jag inte att det är någon större idé. Liksom. Jag tror inte att jag når de här bästa resultaten om jag inte är 100% motiverad.
Så jag är så jäkla svårt att se dig omotiverad. Liksom. Hur skulle det se ut egentligen? Har du någonsin varit omotiverad? Så nära på sluta någon gång? Eller så där, liksom.
Ja, det var innan du tog in mig i teamet. Då hade jag bestämt mig att jag kommer inte in i någon långloppslag så skulle jag lägga
av. Vad skulle du göra då?
Ja, säkert inte lägga av ändå och fortsätta vidare på annat. Nej, men då hade jag tanken. Då hade jag haft en ganska tung säsong på det jag försökte vara bra på också, så att då var det lite sådär, men sen hittade er och sen vart livet bra igen.
Det är ju roligt att höra faktiskt, att du vände ditt liv där.
Ja.
Kan man säga att du hade en liten depression där, så kom vi liksom upp och så vart du som en ny människa.
Ja, men jag känner som jag hittade rätt i den arenan där vi tävlar nu liksom.
Det här är stort idag.
Ja, det är det faktiskt. Vi har fått en fråga som touchar lite grann på det här. Skulle du offra ett långlopp i Ski Classics för att få åka en staksprint i världskuppen?
Oj, det var, för mig var det en väldigt enkel svar på den eller?
Nej, det skulle jag inte. Jag har inte förberett mig för det. Jag har ju åkt alla, alltså, eller jag har ju åkt staksprint i världskuppen också liksom.
Har du sagt till mig, Järnberg, för alltså, du har så svårt att se att Anton Karlsson inte skulle vara topp 3 i Sverige på en staksprint.
Ja, det ser jag ju fortfarande. Så bra måste han ju vara för att ha den chansen det vi ska göra. Men varför skulle han göra det här? Topp 3 i Sverige, liksom det är helt övertygad om. Men det är ju inte att jag skulle... Ja, men okej, då åker vi till Dresden och åker på halvkassaspår och försöker ta oss igenom teknikzonen. Liksom, det är ju, nej, det finns ju inte det.
Nej, jag tycker det är så mycket härligare atmosfär också i Ski Classics, tycker jag. Framförallt. Jag ska inte säga att jag har åkt många världskupp, men jag har åkt en 7-8 stycken och jag tycker liksom... Ja, det är bara bättre atmosfär i Visma liksom.
Ja. Ja, det är lite mer... Man kanske tävlar med varandra på ett annat sätt. Man, alla har samma mål att liksom lyfta långloppsskidåkningen och lyfta arenan framåt liksom. Men är man på världskupp är det mer kanske att man inte har det intresset på samma sätt. Så upplever jag det lite grann, att den här långloppsfamiljen är lite mer så här... Om man vill jobba tillsammans för att lyfta sin lilla gren på, av idrotten till att bli ännu större. Liksom.
Ja, precis. Och sen just det här liksom, att man åker på samma arena som motionären. Ja. Och man märker liksom att det engagerar många också.
Ja, men det är ju det som är tjusningen lite grann med långlopp. Att man kommer så nära skidåkare på alla nivåer. Liksom.
Exakt.
Ja. Sista frågan då. Hur mycket sömn blir det per natt? Hur mycket ska man ha? Enligt dig.
Jag försöker ha minst 8 timmar.
Det kan väl inte vara något problem för dig eller?
Nej, det är inget problem för mig, för jag har ju inga småbarn och sånt liksom, så jag försöker alltid liksom gå och lägga mig tid, men jag vet att jag ska upp 7, då vill jag gärna sova till klockan 11 till exempel.
11-7 känns standard Anton Karlsson sovning eller?
Men jag går ju ofta så lägger mig kring mellan 10 och halv 11 och sen är väl klockan, jag stiger nästan alltid upp klockan 7 förresten. Jag börjar nästan alltid träna klockan 8.
Ja.
Och så blir det väl en slummer på efter förmiddagspasset om man har tid för det.
Ja. Ja, det låter mysigt. Det låter som att ett liv man hade kunnat tänkt sig själv.
Ja.
Ja, två ungar som sover som att de är första natten på höjd varje natt i 16 månader.
Puddings höjd natt där, han inte fick den upp.
Jag måste berätta om Puddings höjd natt. Vi måste avsluta podden med den anekdoten.
Ja, det var ju då när vi skulle till Diagonellen, det var ju det här, tror jag berättade förut, men den är värd att berätta igen, att ja, då skulle vi åka till Gisärska som varit inställt. Och Fredrik Byström och Lars då skulle åka. Och vi fick rodda om det där, boka om, ner med Larsa och Bysse till Poggiavo i Italien.
Poggiavo, exakt.
På liksom, ja, precis, bortre sidan Sant Moritz där. Så skulle jag och Pudding bo på ett jävla bra hotell mitt emellan där, tänkte vi. Ser ut att det ser bra ut. Kom upp på 2-3 det där hotellet låg det. Och Pudding har ju aldrig varit känd som något höjddjur där, så att låg där och så vaknade han mitt i natten och puttade. Jag får ingen luft, tänkte han där.
Och det
på där. Och sen har han ett legendariskt skidtest med Fredrik Byström sen på morgonen efter när han typ... Vi åkte på den här testpacken på 30 sekunder och Viktor på 90 ungefär. Vi stod och väntade där uppe.
Ja, fy fan, det är så jävla klassiker.
Ja, det är en riktig klassiker.
Ja, fy fan. Ja, då var han kung Pudding alltså.
Ja.
Och då han kom med mojlådan också.
Jajamän. Jajamän. Ja, och Rickard Tinell vann sen loppet. Det var ju en av...
Förutom Puddings natt där, så är det kanske det man kommer ihåg mest från den tävlingen. Tinells
seger. Ja, vilket lopp. Vilket lopp. Ja, häftigt.
Ja, stort.
Då var Anton Karlsson fortfarande i tanken att han ville åka världscupsprint faktiskt.
Ja, det var
väl inte sagt.
Mm. Han åkte det året också i Asiago. 2014.
Ja, just det.
Eller hade du menat så? Ja, alltså, det var, ja, det var, jag är helt borta.
Nej, men det, alltså, på det året var du fortfarande sprinttankar i dig.
Ja, det var det nog.
Ja, men det tror jag. Ja, jag har lite tankar på att avrunda det här nu. Benny ska ju ha sina 8 timmar här nu. Så är det ju.
Ja, det är det ju.
Ja. En 11? Nej.
Nej, klockan är bara 10.
Ja, just det. Just det.
Så är det.
Men då tackar vi för idag.
Ja, det gör vi. Och vi tackar alla lyssnare som hör av sig med frågor. Vi tycker det är superkul och beklagar er som inte får er fråga ställd här. Då. Men förhoppningsvis så... Ja,
du brukar ju försöka komma igenom alla frågor på ett eller annat sätt på något sätt. Du är duktig på att plocka upp dem där ett par månader för sent och så.
Ja, precis. De kan komma retroaktivt. Vi har en hel del skijärgfrågor också som vi får skjuta på tiden 2 veckor framåt. Här.
Ja, kanske får göra ett skijärgpass eller skijärg special.
Ja, det kan vara på sin plats.
Ja, jag tror det. Ja,
när kliver ni upp imorgon?
Vi kliver upp 7 som Karlsson då, så börjar vi träna 8. Vi lämnar här stugan 8.
Och då är det på schemat.
3 timmar stak.
Tuff terräng.
Lite backar.
Ja.
Ja, vi ska försöka köra några backar, tänkte
jag. Ja, lycka till med det här Karlsson, om du är kvar.
Tack, tack.
Så får du lycka till med nattningen av våra små juveler då, Järnberg.
Ja, nu ska jag försöka få Moenfjäll och Karlsson i säng här.
Ja. De är lite griniga nu.
Tack och bock.
Vasapodden. Av och med.
Lager. 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.